En podcast från Aftonbladet.
Erik.
God morgon, eller god kväll. Det är sista samtalet när vi är på lite olika tidszoner, tror jag. Eller helt olika. God morgon, hur som helst. Det är Simon här.
Hallå där. Jag vet inte fan vad det är, men det jävlar i mig inte morgon i alla fall. Det är det enda jag kan säga med definitiv säkerhet. Klockan är väl drygt 8 på kvällen i Mexiko. Och det är väl du som i någon mån får stå för morgonsuddet då, om något sånt finns. För klockan är nog helt annat där du befinner dig, va?
Arlanda terminal 2, klockan är 04.15 och ja, stunds i steget är det inte, men det är i alla fall en blad är vända och jag blickar nu rakt in mot VM. Vi ska väl också tala om det här, att om det skulle vara så att vi ryter till och det är så att folk sitter med VHSen och ska titta på Sydkorea-Tjeckien, så kan det vara så att vi pajar hela upplevelsen, för den pågår just i detta nu.
Ja, och jag kan meddela att jag redan är förbannad på min tv-situation. För inte fan har mitt mexikanska flygplanshotell vad som nu krävs för kanal för detta. Så det är kinesisk watch-along som jag följer den matchen på. Inte watch-along så att jag behöver se några kineser, men de liksom ekar originalkommenteringen och bidrar på så sätt i helhetsupplevelsen. Nu har Tjeckien hörna, det är väl så de kan skapa någonting. Har gått en dryg kvart och av vad jag har sett har de fan inte haft bollen hittills.
Nej, det är väl snarare så att Sydkorea rullar runt och snackar runt och har väl till och med skaffat fler hörnor. Nej, det känns som att de tröga Danmarks betvingarna kommer få det jäkligt tufft.
Säger men du, vad fan? Du är i rörelse alltså. Det var ju jävlar i mig på tiden. Du ska äntra en kärra och flyga, hur då?
Charles de Gaulle. Snabbt byter på Charles de Gaulle så det kan hända att det blir en dag eller två till på resande
fot. I hård konkurrens, en av Europas sex sämsta storflygplatser.
Ja, och den listan, nej, det tänkte jag inte alls dra. Men jag har Charles de Gaulle, Dallas, båda i Milano. Monterey. Ja, helt jävla sant.
När är du framme då?
Be mig inte svara. Det tar väl ett dygn eller så. Jag kommer att komma fram till Dallas, ta ett par timmar där och sen för vidare transport till Monterrey i Mexiko för svensk premiär. Stöldrisk på Arlanda, ropar de här.
Ja, det är inget. Men jag hör, så du behöver inte vara orolig för ljudet.
Va? Det gläder mig. Vi tuggar oss inåt. Position har vi nästan klarat av. Du får gärna vara mer specifik.
Jag kan vara väldigt specifik, exakt. Jag tittar ut genom fönstret och ser terminal 1 på Mexico Citys flygplats på andra sidan en motorväg. Ska flyga tidigt som satan imorgon för att hinna till Los Angeles för att se det amerikanska fotbollslandslaget påbörja sin turnering. Så därav min position. Har ju ingen riktig känsla för om det kommer bli komplicerat vid inresa till USA eller inte. Så jag vill gärna ha några timmar. Så du är uppe vid 4, jag ska upp vid 5 jag också. Oavsett tidszoner så är vi beredda att pröjsa priset i alla fall.
Oavsett tidszoner så är det lite synd om oss båda två, som ni hör.
Ja, man ska gå vidare på status som ju alltid ska redogöras för. Så är den väl inte på topp, om jag ska vara alldeles uppriktig.
Jag har ju tog två dagar.
Ja, nej men vad fan, jag har väl ärligt talat aldrig riktigt kommit in i det rent fysiskt. Jag vet inte fan vad det är den här gången, men det är kämpigare med tidsomställningen än det brukar vara vad det borde vara. För det ser åt det här hållet ska det ju vara ganska lätt. Det är ju bara att se till att vara uppe lite extra, brukar det heta. Men jag vaknar klockan 1 i morse, mexartid, och har inte sovit en sekund sedan dess, och det är ju fan, vad kan det vara, 19-20 timmar sedan någonting, och jag vet inte riktigt vilken tidszon jag rent biologiskt befinner mig i, för ja, det är varken morgon eller kväll eller något däremellan. Det är FIFA-tid jag lever i, och det är klart att det inte är optimalt.
Fattar det. Jag minns en resa när jag var i Sydney på OS. Stellan Bergsten, dåvarande journalist på Kvällsposten, som ringer hem så här dag 4, dag 5 någonting. Och som du säger, resa åt det hållet är ju värre. Så han var sen i helvete dag och timsvill, ringer hem till sin fru och slutar samtalet. Men du, vad är klockan hemma nu då? Ja, men den är liksom 7. Ja, men idag eller igår. Det är en bra fråga.
En existentiell fråga av det snitt som du gillar och uppskattar.
Nu undrar du hur min status är, och då ska jag berätta att den är fan med på topp.
Jasså.
Dels då med VM-stunds i steget, men framför allt för att jag ägnade min taxiresa åt att kämpa mig in och titta fram. Alltså så här, om den här podden ska gå i modeguidningsriktningen så är det jag som tar ansvar för det, tänker jag. Frankrike har ju då, franska laget, en collab med ett sånt high-end-märke som heter Jacquemus. Och det är man ju sugen på. Så, och nu, nu har kollektionen dykt upp och jag kan om Jacquemus är begränsat. Men en sån där känd för sina väskor. Och jag vet om också att han är sydfransos då, chefsdesignern. Han heter Simon Port-Jacquemus, vilket då på svenska blir Simon bär Jacquemus. Och det kommer Simon göra, och det ska jag berätta varför. Dels för att det är väldigt vackra saker, men nu ska jag läsa för dig Wikipedia-posten där man får lära sig om Simon Port-Jacquemus och hans bakgrund. Jag läser innantill, tre rader, och så får du se om du roas av det eller inte. Early life. Jacquemus was born in Salon de Provence, France, into a family of farmers. Bra än så länge? Okej, här kommer det. His father occasionally sang in metal bands and his mother raised him. Punkt.
Ja, det var ju bra payoff, alltså. Det får jag erkänna. Ja, det var en lång väg dit, kände jag. Och du fick fan skohorna in den här lilla modepassusen under statusfliken. Men det kunde det ändå vara värt. Jag gillar familjedynamiken, oavsett vilket håll vi angriper den ifrån.
Den har något. Med det, dagens modepassus, så går Susanne Ljung och jag vidare till punkten dagens mat. Och det är mest för att jag roas av att få veta vad du har käkat.
Sverige spelar fotbolls-VM i sommar!
Inside blågul. Jag, Per Boman, Linn Nordström, Johan Flink och Malin Wahlberg.
Han bara, vad fan håller ni på med, grabbar? Upp och sprutade ner sig själv med champagne.
1-1, noll varningar, 8 byten i varje lag.
Och spelarna, jag frågade några idag, men vad ska de säga? Men alla tyckte att det var en kanonlåt.
Inside Blågult är med dig hela VM i Aftonbladets app och där poddar finns.
Jaha, den har du kuppat in. Ja, sen vi pratade sist så har jag faktiskt ätit tre saker som skulle kunna beskrivas som måltider. De pendlar väl mellan 2 och 3 plus storywise och pendlar väl mellan 1 och 2 plus contentwise. Alltså sett till vad jag fick på tallriken. Jag vet inte vart vi ska ta oss. Ska vi ta oss till det lite äventyrliga målet? Ska vi ta oss till FIFA-målet? Eller ska vi ta oss till det som jag precis klarade av?
Jag tänker det som du precis klarade av.
Det är ju det tråkigaste av dem, för jag gick ner då till den restaurangen som finns här på flygplatshotellet, frågade ifall de som traditionella mexikaner, det var då det de påstod sig ägna sig åt, traditionell mexikansk matlagning. Kan ni fixa någonting vegetariskt? Och det kunde de i grunden inte. Men sen så fick jag en spaghetti med ost. Och det var det. Lite
Du, det
pommes
är helt
frites vid
spaghetti.
sidan. Ja, exakt. Som en kär gammal sägning
Kitkat.
är i våra kretsar. Så det var ju dålig mat. Och det gör ju att du ändå piggas upp lite grann.
Oja. Mindre intressant härifrån. Men det var skolavslutning igår och avslutades med kyckling direkt från grillen i goda vänners sällskap. Så att, det var väl den sista mänskliga måltiden kanske på ett tag här, tänker
Ja,
jag.
det är fan inte bra på FIFA-håll än så länge. Kan ju variera mellan Mexiko och USA, men riktigt bedrövlig mediekantin för de som bryr sig om sånt. Och det är i nuläget bara du och jag. Men jag kan ändå snabbredovisa för att jag efter att vi hade pratat igår just kände mig upplivad och äventyrlig och drog som utlovat bara rätt rätt ut i den här barion norr om Azteca, Ursula som jag förkortar den till. Och där hoppade jag bara in på första bästa tackeria och sa åt dem att, ja vad fan, gör ert värsta och ge mig 10 bärs. Ja, vi har inga bärs. Nej, varför sätter jag mig här då? Okej, ge mig en lemonad. Och så svishade de ihop något och ställde fram något. Och jag hivade i mig både mat och dryck. Och ungefär halvvägs så slog de mig att det kanske inte är det absolut bästa din mage kan utsättas för efter ett halvt dygn i Mexiko. Vatten från kranen, lite halvsköljd sallad inifrån innanmätet av restaurangen. Så där var det lite walk on the wild side. Men en gång i tiden brukade jag berömma mig själv för att ha plåtmage. Den har börjat svikta, men det här dygnet har den ändå tjänat mig väl. Inga problem.
Work hard, play hard. Nej, jag är stolt över det. Så där låter Erik på VM.
Nej, det kan bli värre.
Vi blickar lite framåt mot det som komma skall här på andra sidan, någon timme sömn eller så. Dagens spelare, vem är du pepp på?
Jo, men det ska jag ändå berätta, för det tycker jag ju är en fortfarande ändå lite underrapporterad komponent av detta VM. Det faktum att vi har så jävla många svenska deltagare som inte spelar för Sverige. I mina ögon är ju det här en jättegrej, och det är klart att jag har sett det nämnas och jag har sett det passera i olika sammanställningar, men det duger och räcker liksom inte för mig, utan jag tycker att det verkligen borde göras grundligt och ingående. Och det kommer ju finnas fler anledningar, framförallt när Irak spelar, för där är det väl ändå hyfsat utbasunerat att vi har 6 svenska spelare i VM-truppen, och det är givetvis helt historiskt. Men det stannar ju inte där, alltså vi har ju mer än en hel startelva ute på vift i de olika VM-trupperna. Jag ska inte förhöra dig på vilka de är, för det förutsätter jag att du vet. Såklart Saman Ghoddos, som gärna hade fått berätta om sina VM-upplevelser med Iran. Men det jag tidigare trodde att det kanske han kan prata om när han slutar spela, så börjar jag väl nu luta åt att han kommer nog aldrig kunna prata fritt om det han har upplevt så länge han själv har kvar släkt nere i Iran. Och det är ju vad det är. Därtill har vi ju, som du såklart vet, och det är ju ändå en jäkla story i skymundan, det här med både Nefat i Tunisien och Deniz Gül i Turkiet. Spelare som representerar stora fotbollsnationer i framförallt det ena fallet. I det andra fallet en direkt motståndare till Sverige. Och det har ändå inte hamrats på riktigt så mycket som jag tycker att det borde ha gjorts runt detta. Men du frågade om morgondagen. Och vi har ju båda känt starkt för det bosniska landslaget genom många år. Kände starkt för dem när de deltog i VM 2014 och gjorde sitt allra första stora mästerskap. Men där var ju nästan lite märkligt att vi inte hade några svenskar i truppen. Zlatan Muslimovic hade slutat och ingen hade riktigt tagit vid efter honom. Men nu har vi ju 3. Och det är Denis Adzikadunic från Malmö, och det är Armin Gigovic från Helsingborg, och så är det ju den enda som jag tror startar mot Kanada, och det är ju då Benjamin Tahirovic från Rinkeby. Föräldrar från Sarajevo, själv växte han alltså upp i Rinkeby. Och hans fotbollsstory är ju både hisnande och halsbrytande. Det här med att han spelar för Vasalund i 1:an, alltså den svenska 3:e divisionen. Och så går det 1,5 år och sen spelar han för Roma under José Mourinho. Tahirovic, som sagt, bara tonåring, spelar Serie A-matcher för Roma. Får väl inte riktigt fäste, men flyttar därefter till Ajax. En till europeisk gigant, där han ju ändå gör 40 matcher för klubben. Och hans fotbollshistoria är underberättad i mina ögon, i mina öron. Jag vet inte i vilken utsträckning han har valt det själv, men det finns ju knappt några intervjuer med honom. Jag såg nu att vår japanska kollega Makoto var uppe i Toronto och hälsade på det bosniska landslaget och hade i alla fall fått byta några ord med Benjamin Tahirovic. Men han borde ju verkligen prata på riktigt på ett sätt som gör att det svenska folket får höra hans berättelse. För han är ju om inte annat även en stor anledning till att Bosnien är här i Nordamerika. Spelade båda playoffmatcherna här om månaden. Går ju fram och slår den första straffen i avgörandet mot Italien. Gör mål där och då har man fan åstadkommit något. Så Benjamin Tahirovic, dagens, morgondagens VM-spelare för mig. Men alla de här 12 svenska killarna som har på sig andra tröjor än den blågula, de är ju hyperintressanta för mig i alla fall.
Det är bara att nicka och hålla med och instämma. Och jag håller också med om Tahirovic. Alltså inte minst att man kan anklaga liksom medier mycket i Sverige för att vara lite Stockholmsblinda hit och dit och sådär. Men det där är en genuin Stockholmskille. Till och med AIK-stämplar från början, om man minns rätt. Som ändå sen har gått totalt under skuggan. Och det var inte jättemycket debatt när han valde Bosnien. Som jag minns det i alla fall. Vad det nu kan ha varit 3-4 år sedan någonting.
Jag har väl en känsla av att det kanske var lite ihoptvinnat med hans tid i Roma. För Edin Dzeko var ju i Roma på den tiden. Och jag vet inte exakt vad som kom först. Ifall det var landslagsägget eller Roma-hönan. Men jag tror ju definitivt att det fanns ett samband där. Edin Dzeko, han har gjort en jävla massa för otroligt många människor och är ju en av de här fenomenala fotbollsambassadörerna som nu gör sin sista VM-turnering. Men han har ju absolut varit där och nafsat på rätt många av de här svensk-bosniska killarna. Från ett försök på Mujo Tankovic och hela vägen förbi Anel Ahmedodzic fram då till Benjamin Tahirovic. Han har alltid varit där, Edin Dzeko. Det är klart att jag fattar det, att har man själv bosniskt i sig så är det inte direkt killen man bara viftar åt sidan.
Sant. Ska jag plocka någonting då så är det väl ett... har väl också med bakgrund och släkt och så vidare.
Alltså, är vi sådana? Är vi sådana?
Ja, så där har vi börjat bli helt plötsligt. Du ska se USA, väl?
Jajamensan.
Då är det fara värt att du kommer få se Gio Reyna spela fotboll. Ytterst sannolikt.
Och det där är dit jag tror att du ska.
Det är precis dit jag ska. Det är väl, kan det vara VMs mest fascinerande familjestory?
Finns såklart konkurrens, men den är ju ganska unik i att den är så, ja, man nästan till morbid till sin karaktär.
Det är ju en tv-serie, det är en Netflix-serie, ja, som verkligen inte är gjord, men som är, skulle absolut kunna göra. Och för de som inte känner till den, de finns väl. Låt oss börja igen, att det är då på dagen 20 år sedan som Gios pappa Claudio Reyna spelade premiär i VM, i det som då var hans sista fotbolls-VM. Torsk 0-3 mot Tjeckien 2006 i Tyskland. Backar vi bandet lite till, vilket vi får göra till en generation Reinas till. Miguel Reina kommer till USA från Argentina, och då snackar vi 60-tal, sen 60-tal, början 70-talet. Och hittar in i sin nya amerikanska New York-miljö. Som man gör då, genom fotbollen. Han blir fotbollstränare lokalt. Han blir framgångsrik lokal fotbollstränare. Han fostrar en generation väldigt, väldigt duktiga fotbollsspelare. Däribland då två landslagsmän som sticker ut då. Dels grabben Claudio Reyna, en av de största, får man väl säga, amerikansk fotbolls landslagshistoria. Och dels då Claudios bäste vän. Bekant för vissa i Stockholm, för många i Stockholm, Greg Berhalter. Landslagsman, var med också i truppen, satt på bänken tror jag i den där matchen 2006 i VM, och då ser du mina Bayern-tränare för de som glömmer eller vill glömma eller har glömt det. Claudio Reyna gör sina landskamper, gifter sig med Danielle Reyna, också amerikansk landslagsspelare i fotboll, och de får då sonen Gio Giovanni Reyna. som nu då är en självskriven nyckelspelare i det amerikanska landslaget. Det då som är kittlande och som är intressant, finns många saker i Gio Reynas familjehistoria som är spännande. Många av de sakerna som är väl tragiska. Han förlorade en bror som liten i cancer. Han har förlorat en farbror under covid och så vidare. Men det som då har blivit, det som är grunden till det som borde vara en Netflix-dokumentär, är just relationen mellan klanen, familjen Reina och klanen, familjen Beerholter. För då backar vi 4 år till förra VM, när då Claudio Reina inte får så mycket speltid. Någonting är fel. Han är en av de stora stjärnorna, men han får knappt spela under Beerholter. Och Beerholter då är ju som sagt väldigt, väldigt nära vän till familjen Reina. Men det där exploderar när då det kommer ut uppgifter om att Greg Beerholter ska ha dels haft konflikter inom laget, och dels då berättas det att han minsann har misshandlat sin fru för väldigt, väldigt många år sedan. Varifrån kommer den här informationen då? Varifrån kommer den här källan, den här deepthroaten? It's Rebecca, nej det är inte Rebecca Vardy, utan det är Danielle Reina. Är det som du har berättat för fotbollsförbundet om den här historiken, att ja, vi umgicks ju parvis och vi såg minsann när Greg, eller jag vet om att Greg då misshandlade sin hustru. Så man kan väl säga att om det inte skar sig dessförinnan, så skar det sig ju stenhårt efter det. Förbundet utreder, Beerholter kommer fram till att jo, det stämmer, det låg någonting i det där, men det upprepades aldrig, det finns liksom inget att spinna vidare från, det verkar ha varit en enskild händelse. Men familjerna då, så oerhört tajta, men man har varit bäst män på varandras bröllop och så vidare, det såras ju och det läker aldrig riktigt. Och då är ju den skittlande slutpunkten att vilka är de med i USAs trupp nu, vem är en av de givna nyckelspelarna och vem sitter sannolikt på bänken och väntar på sin speltid? Jo, Giovanni Reina lär starta för USA i premiären. Och Sebastian Beerholter, Greg Beerholters son, lär sitta på bänken. Ja, där har vi den hela storyn om two clans, two brothers, som ja, där allting skar sig. Jag ser fram emot att se Claudio Reina spela fotboll.
Ja, nej, men det är ju en estetisk fotbollsfamilj sett till hur de för sig på planen. Reinas, för både Gio och Claudio var och är ju väldigt eleganta spelare. Det kan man inte riktigt anklaga far och son Beerholter för att vara. Jag tycker ju att det finns någonting både underhållande och på ett sätt lite med karaktären av upprätt för Greg Beerholter i relationen till hans son. För det är ändå någonstans så att ja, ingen inblandad kommer väl ut med någon typ av heder intakt efter hela den här intrigen. Men om man lyfter blicken från just den härvan, så tilltalas ju ändå jag av att Greg Beerholter var väldigt motvillig att ta ut sin son i landslaget. Han meddelade ju bara över middagsbordet gång på gång att vet du vad, du är inte bra nog. Och höll väl i den åsikten kanske lite längre än många andra fotbollsamerikaner hade gjort. För det skulle fan inte riktas några anklagelser om nepotism mot honom utöver allt annat i alla fall. Och det innebar ju nästan att det krävdes, jag ska inte säga ett fadersmod, men en stupad fader i alla fall, för att sonen skulle bli landslagsspelare. Sebastian Beerholter har ju egentligen tagit plats i det amerikanska landslaget först efter att pappa Greg sedermera fick sparken. Mm. Och det tycker jag väl är en lite kompletterande bihistoria till det stora episka dramat. Sen finns det ju också något roligt, apropå det jag nyss pratade om, svenskar i andra VM-dressar. Att båda de här killarna som ska spela VM för USA nu, ja, de har ju faktiskt spelat för Hammarby. Sebastian Beerholte var ju Hammarby-spelare i de lite tidigare tonåren, eftersom att han såklart följde med pappan till Stockholm och spelade matcher för något av Hammarbys pojklag.
HTFF, jag skojar.
Ja, nej, nästintill, men inte riktigt. Jag vet inte exakt hur många matcher han gjorde och hur formaliserat det där var. Men att han har burit Hammarby-tröja i matchspel, det är jag övertygad om. Och han fick ju även sällskap då av Giovanni Reina på familjebesök i Stockholm på den fina gamla goda tiden då det fortfarande fanns glädje och harmoni i det här familjeumgänget. Så det är ju också en liten bihistoria till det stora flödet, det faktum att ja, här har vi ytterligare svensk kopplingar i VM-turneringen.
Visst är det så, visst är det så. Spännande grejer. Och med det så lämnar jag med varm hand över till dig för att ta oss igenom vårt avslutande lilla moment. Ja, vad vill du snacka om?
Det var öppet. Vi har ju en liten lista då på punkter som vi väl kan blanda och ge mellan. Och nu införde du dagens mat från ingenstans. Du byggde ut dagens spelare till något lite större. Och det är klart att det ska finnas frihet och flexibilitet. Jag känner ju att det finns kvar både att prata om utanför linjerna tematiken som väl alltid ska finnas med, och för den delen dagens VM-pepp. Får vi kanske sy ihop det hela lite grann, för det skulle kännas som en konstig podd att göra idag ifall jag överhuvudtaget inte förhöll mig till att jag ändå har varit på Azteca och sett VM-premiär. Och totalt sett måste jag väl ändå erkänna att jag blev en aning besviken utifrån förväntningarna. Och det handlar ju mest om att jag hade så skyhöga jävla förväntningar på Azteca. Och arenan gjorde mig visserligen inte besviken. Den är ju ett tempel, en katedral, ett monument. Fantastisk jävla arena. Men det var inte liksom den häxkittel som jag hade föreställt mig. Den häxkittel som jag ju faktiskt har besökt själv förr om åren. För det var riktigt jävla mäktigt och maffigt. Säg en kvart runt avspark. Inmarsch och Infantinos nya jävla nationalsångsceremoni och allt det där. Ja, men det landade ändå okej. Det var pampigt och det var uppumpat. Och sen skenar ju Mexiko ut ur startblocken. Gör mål efter typ 8 minuter. Hade kunnat göra mål redan dessförinnan. Och när de väl slungar in bollen i nät, då sammanfaller det med att Azteca stadion precis har börjat sjunga Cielito Lindo. Alltså den här aj, 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 aj. Som man ju ändå gärna tar med sig från en match med det mexikanska fotbollslandslaget. Så långt sannoliken allt väl. Men därefter så avtar ju helt enkelt intensiteten. Och det gäller ju både plan och läktare. Men nu pratar jag väl mest om läktaren. Och det är väl uppenbart att det någonstans är priset vi kommer få betala. Och som säkert kommer bli ännu högre framöver. Relaterat till FIFAs biljettpriser och biljettpolicy. Det är ju inte den traditionella mexikanska fotbollspubliken som har haft möjlighet att gå. Utan det är ju folk från helt andra sociala miljöer. Så den extrema VM-pepp jag kände den där kvarten runt avspark, ja, den har ju ändå mattats av lite grann under dagen. Och den tar mig fram till en väldigt mjuk övergång till utanför linjerna-segmentet. Där jag idag inte ska prata om mexikanska protester, det kände jag att vi gjorde igår. Men där jag tänker blicka fram mot det som väntar mig imorgon. Den amerikanska premiären i Inglewood, Los Angeles. För jag tror verkligen att biljettläget runt den matchen, det kommer ge en ännu tydligare indikation på vart den här VM-turneringen faktiskt tar vägen. För rapporterna gör ju gällande att det inte ens är i närheten av att vara slutsålt. Det finns fortfarande tusentals hyperdyra biljetter kvar som cirkulerar runt på både första och andrahandsmarknaden. Och liksom blir det så att det står flera tusen stolar tomma och att den publik som ändå har tagit sig in är av det här avmätta slaget, ja, då fruktar jag verkligen för vart den här turneringen ska ta vägen. Det är ju en så stor grej med matchinramningen, matchupplevelsen, om den konsekvent kommer vara underwhelming, kommer bli en källa till någon sorts besvikelse, ja, då kan det sluta på en riktigt sorglig plats det här. Och Infantino och FIFA, de har ju sin retorik, de har ju sina bedyrande försäkringar om att de har sålt miljarder och åter miljarder biljetter, och det liknar ingenting om många biljetter de har sålt, och ifall det eventuellt kan vara någon enstaka biljett över så kommer inte det påverka någonting. Well, we'll see. Och vi startar imorgon i Kalifornien, för som sagt, jag tror att den matchen kommer bli väldigt indikativ.
Ja, men tror du att det är så? Att det kommer vara som du får gissa? Det kommer vara kala fläckar, det kommer vara att de har utprisat sig själva?
Ja, det är ju så som det ser ut. Det är så som det har rapporterats. Det var ju tomma stolar på Azteca idag, även om de uppgav a full house, som de vrålade i högtalaranläggningen. Men det fanns segment där det var något dussin tomma stolar. Det fanns segment där det var något hundratal tomma stolar. Jag skulle gissa att det kanske var 1000 platser totalt som inte var upptagna på Mexikos VM-premiär. Och det just som har snurrat runt och cirkulerat fram till nu, det är ju att det har varit mycket, mycket svårare att kränga plåtar till USAs VM-premiär. Så ja, utifrån de indikationer jag fått till mig, så gissar jag att det kommer vara tomma stolar. Frågan är väl ifall det är så tydligt och uppenbart redan på förhand att de tar till den här gamla grejen från afrikanska mästerskapen, att de tvångskommenderar dit några funktionärer eller några volontärer eller några veteraner eller vad de nu kan hitta, bara för att undvika the optics, det rent visuella, i stora hål på USAs VM-premiär.
Ja, vad fan. Det vore ju en tragik, och det vore ju också ganska välgörande om det blev visuellt tydligt och överskådligt. Det är inte som att tv kommer att zooma in på den här bilden direkt. Men det skulle vara talande för när, vad heter det, girigheten bedrar visheten.
Men med det sagt och konstaterat, så kan vi ju ta in att vi då har tappat tid jämfört med hur det brukar vara. Nu har våra så kallade snabba punkter tagit oss mer än en halvtimme. Mm. Och så har det inte varit tidigare. Mm. Mm. Men får vi se om vi kan piska upp tempot när vi ska ta oss in på det som är dagens lite mer fylliga ämne. Och vet du vad jag tänkte att vi skulle prata om idag?
Det här känner jag som jag darrar lite, men också nyfiken.
Ja, det ska inte bli någon lista. Jag känner att vi måste komma bort därifrån. Och nu har vi ju redan varit inne och pratat lite grann om det amerikanska landslaget och dess tidigare förbundskapten. Men jag är sugen på att prata om dess nuvarande. En herre vi så att säga har en viss relation till. Maurizio Pochettino. Mopo, som vi under en period kände honom i norra London. Och så här är det ju, att i grunden kan jag inte vara objektiv kring Maurizio Pochettino, för det är den absolut viktigaste tränaren i mitt personliga fotbollsliv, snarare än det professionella. Det är ju den tränaren som har givit mig allra mest glädje i mitt fotbollsliv. Och så länge han var i Tottenham så liksom älskade jag ju allt med honom. Jag älskade hur hans lag uppträdde. Jag älskade hur han förde sig och kommunicerade. Jag älskade ju hans backstory om hur Marcelo Bielsa en mörk pampasnatt upptäckte honom genom att bara stövla in i det nedsläckta familjehemmet med en önskan om att få se pojken. Och det som då hände var ju att Pochettinos lite häpna föräldrar, trots allt ändå kände igen Bielsa och hans väderbitna följeslagare. Så visst, de tog besökarna in i sovrummet, drog bort täcket från den sovande tonåringen som Maurizio Pochettino då var och lät Bielsa inspektera honom. Så skedde, och Bielsa kollade egentligen bara på Maurizio Pochettinos ben och konstaterade att det är en fotbollsspelares ben. Och Pochettino, han blev som bekant både en väldigt skicklig fotbollsspelare och med tiden då den bästa Tottenham-tränare som någonsin har verkat i klubben under min livstid. Det han blev, det var ju en typ av fadersfigur för både lag, supportrar och klubben som helhet. Och det han först gjorde och lyckades med när han anlände, det var ju att han ställde en korrekt diagnos på det gamla laget, det namnkunniga laget, men det är det toxiska laget. Och han vaskade egentligen allt det gamla och investerade precis allt, sin framtid, sin heder och sin trovärdighet i en ny, ung spelargrupp som skickades rätt in på djupt vatten och fick lov att lära sig simma längs vägen. Och det här var ju det vi har kommit att känna som Harry Kane-generationen. Det var till en början Ryan Mason, Andros Townsend och Nabil Bentaleb. Men därefter Dele Alli, Eric Dyer, Danny Rose, Kyle Walker. Ja, ytterligare en handfull spelare som tog oss hela vägen till en Champions League-final. Och den största anledningen till den otroliga resan uppåt, det var ju bortom Harry Kane, det faktum att Pochettino lyckades bygga en grupp där spelarna verkligen skulle göra allt för honom, för varandra. De skulle gå genom eld och vatten för den större saken. Och det här var ju ett så fullständigt brott mot allt vad vi någonsin hade varit tidigare, att vi inte bara blev hänförda som supportrar, vi blev ju även fascinerade och intresserade. Jag ville ju veta allt om hur det hade gått till, vad som var filosofin och metodologin bakom. Så jag slukade ju allt jag kom över som gällde Pochettino. Allt från gamla argentinska och spanska intervjuer till den liksom dagboksliknande självbiografi han sen lät publicera efter några år. Och när den kom ut var jag så jävla peppad. Och jag läste du någonsin den här Brave New World-boken?
Oh ja.
Ja, det var ju inte så jävla mycket med den. Det var ju om något nästan lite bekymmersamt att Pochettinos själva arbete verkade vila på så bräckliga lösa boliner. För när han då fick chansen att verkligen förklara sig och lägga ut texten...
Det löste han ju inte, nej.
Nej, alltså det var ju liksom ingenting om någon spelfilosofi eller någon träningsmetodologi eller några taktiska innovationer eller något som överhuvudtaget närmade sig den typen av resonemang. Utan istället var ju Pochettinos hemsnickrade teorier om det han själv sammanfattade som energia universal. Alltså hans eget koncept om ett universum som sammanstrålade för att hjälpa både honom själv och andra att uppfylla sina drömmar. Och allt det här med liksom GPS-västar och datormoduler och statistikprogram och scouting-databaser. Det behövde inte Pochettino, för han hade ju, och nu citerar jag honom själv, lyckats utveckla en förmåga som gör att jag kan se andra människors auror.
Och inga frågor på det.
Tyckte mest, ja, en del, men inga som ställdes i den där boken. Utan det var väldigt luddigt, det var väldigt flummigt, det var väldigt abstrakt. Det mest konkreta var väl nästan hans lilla detaljavslöjande av hur han alltid såg till att ha en skål med citroner på sitt kontor. För när spelarna kom in dit för att besöka honom så menade ju Pochettino på allvar att de där citronerna sög upp sammanhangets negativa energi. Och ja, vart fan tog man vägen med det där? Man tog väl inte vägen någonstans. Man blundade, låtsades som att det regnade, låtsades som att man varken hade läst eller hört någonting i frågan. För grejen här är ju att jag tror mig förstå ungefär vad det är Pochettino far efter. Och jag tror mig ju kunna se vad det var som gjorde att Spurs lyfte så sensationellt. Och det är ju korrekt att det handlade ju inte om träningsmetodologi, utan det handlade ju om det jag står fast vid som fotbollens sista stora X-faktor. Alltså gruppdynamik. När den sitter, ja då uppstår den där jävla svåråtkomliga magin. Då blir 2+2 plötsligt 18 och då flyger ett gäng unga spelare som aldrig hade kunnat göra något motsvarande var och en för sig på något annat håll. Och det var ju det som var grejen med Pochettinos Tottenham. Det var gruppdynamiken, det var viljan att gå upp i och offra sig för en större sak. Och fan vet hur han lyckades bygga upp det, fan vet hur han lyckades bevara det, men det gjorde han år efter år. Och jag står ju fortfarande fast vid att i väldigt hård konkurrens så är ju beslutet att sparka Pochettino, ja men, typ det värsta beslut vi någonsin tagit i Tottenham. Han hade sannoliken förtjänat rätten att bygga upp ett nytt lag, svetsa samman en ny grupp, men den rätten förvägrades honom. Och ja, vem vet hur allt hade slutat eller vart allt hade tagit vägen. För så länge han var hos oss, då kände jag väl att det är Maurizio Pochettino, han är rätt man. Det finns inga frågor som kan ställas på det. Men med tiden så har jag väl i högre utsträckning känt att både vad gäller honom och egentligen vad gäller alla tränare, det handlar inte om rätt man, utan handlar om kombinationen rätt man på rätt plats i rätt tid. Det är den ekvationen som ibland överhuvudtaget inte går ihop och som gör så att Thomas Frank ser ut som världens största klåpare. Men Thomas Frank är ju såklart inte en dålig fotbollstränare. Han var bara fel man på fel plats i fel tid. Han var rätt i Brentford, han kommer bli rätt någon annanstans i framtiden. Men det var en horribel matchning med Tottenham 2025. Men vad gäller Pochettino, alltså jag fattar ju någonstans sen att ja, men han ville gå till PSG när den chansen uppstod. Vad fan, han hade spelat i den klubben och nu fick han möjlighet att komma till ett bord där besticken var helt annorlunda än de hade varit i norra London. Nu kunde han bara välja och vraka på allt det han pekade på och en hel del annat som han kanske inte ens ville ha. Och i och för sig så kommer han ju till Paris och lyckas tappa ligan till Lille det första han gör. Och hela skulden för det skulle väl inte läggas på honom. Skadan var rätt mycket redan skedd den säsongen. Men sen kommer ett andra år då Pochettinos PSG alltså består av Messi, Mbappé och Neymar framåt. Donnarumma i mål och sen hela den backlinje som vann Champions League nu, våren 2026. Med reservation för att de även hade Sergio Ramos där. Och så lite Angel Di Maria, lite Marco Verratti. Ja, det var en trupp det. Med både möjligheter och utmaningar. Och det är klart att som klubb, som projekt, som sporttvättskoncept så hade PSG förväntat sig mer än att åka ut i åttondelen mot Real Madrid. Och ut åkte Pochettino. Luis Campos kom in, skulle bygga nytt, skulle slopa allt bling bling. Och då åkte Pochettino ut med det smutsvattnet. Sen ett års break, sen nytt jobb. Och därefter gick det ett halvår. Och så satt Pochettino på Stamford Bridge i Chelsea-uniform och pratade om att han ville bjuda in Javier Milei till Stamford Bridge. Och om inte förr så var det väl där som varningsklockor verkligen började ringa. Både vad gällde någon form av emotionellt band, men kanske också någon mer generell utvärdering. För det gick ju inget bra i Chelsea heller för Pochettino. En sjätte plats i ligan och en förlust i ligacupfinalen mot Liverpools juniorlag. Men ändå var det väl främst det där han började säga vid sidan om som fick en att verkligen dra öronen till sig. Alltså Javier Milei, mannen bakom den argentinska motorsågsmassakern. Alltså den här hyfsat nytillträdda presidenten som kom in med någon vildsint korsning mellan anarkokapitalism och radikal libertarianism och ville ju mer eller mindre avskaffa staten. Och för den delen privatisera fotbollen i Argentina också. Det är ju någon typ av medlemsmodell de alltjämt har där. Men det tyckte inte Milei heller var något vidare. Och jag behöver nu inte sitta och göra någon liksom fultolkad karikatyr av Javier Milei. Han har ju, vad det säger vi, tycker bu eller bä om den saken, exempelvis tryckt ner den kroniska argentinska inflationen. Men utan att utvärdera honom politiskt så kan vi väl säga att han definitivt tillhör den här trumpianska skolan av yviga, patriarkala, auktoritära ledare som tycker eldfängd retorik övertrumfar sånt som bortglömd gammal objektiv sanning. Men Mauricio Pochettino såg på Milei annorlunda. Han beskrev honom som en esperanzador, alltså en bärare av hopp. Och det måste ju stå honom fritt att göra. Lämna aldrig ert bagage utan uppsikt. Lämna aldrig en fotbollstränare utan uppsikt, för då kan det hända egendomliga saker från det ena året till det andra. Och jag tillhör ju visserligen de som tycker att fotbollsfolk måste ju få prata om sin världssyn alldeles oavsett om den överensstämmer med vår eller inte. Vi ska liksom inte hålla på att döma Pochettino bara för att han kanske har andra ideologiska ingångsvärden än vad vi har.
Viva la libertad, carajo.
Ja, någon typ av libertad. Den enas libertad behöver inte vara den andras libertad. Men det som jag inte vet om du sen följde med på, det var ju det som han sen tog med sig in i sin roll som amerikansk förbundskapten och som har varit en pågående händelsekedja under den här VM-våren.
Att han har bett folk hålla käften mer eller mindre.
Exakt så. Och det blev väl mest aktuellt när Timothy Weah var ute och gjorde en ganska intetsägande intervju apropå VM. Det här ska väl bli kul, Timothy, VM i ditt hemland. Jo, absolut. Men det är ju lite trist det här med biljettpriserna. Det är många riktiga fotbollssupportrar som inte kommer ha råd att gå, som kommer missa matcher. Och det tycker jag är tråkigt. Det är helt enkelt för dyrt detta och fotboll borde vara till för alla. Så sa Timothy Weah. Och det skulle väl 99% av alla världens fotbollsmänniskor skriva under på. Men det tyckte inte Mauricio Pochettino var några ord som skulle yppas. För att recensera Javier Milei, ja, det stod honom helt fritt. Men att prata på det här sättet som spelare, det skulle man bara ge fan i. Och det var ju inte Pochettino blyg att säga i offentliga sammanhang på presskonferenser. Och nu citerar jag. Jag tycker att spelare ska prata på planen genom att spela fotboll. De ska inte prata utanför. Det är inte Timothy Weahs uppgift att utvärdera biljettpriserna. Vi är inte politiker. Vi är idrottsmän som bara kan prata om vårt jobb. Och sen kom det väl någon följdfråga på det där, och i ljuset av den så gick Pochettino över till att börja stötta FIFA. Ja, men om de gör något eller tar något beslut så vet de vad de gör. Och ja, nu är det liksom inte Milei, utan nu är det väl snarare Infantino och kanske till och med Trump som plötsligt kommer in i synfältet. Och som sagt, rent ideologiskt, ja, vad fan, Pochettino får väl tycka precis vad han vill. Men här blir det ju också en fråga om det sportsliga. För är det någonting som det här amerikanska landslaget står för och manifesterar, så är det ju mångfald. Är det någonting de själva vill prata om, så är det mångfald, och så är det förmågan att inkludera. Och ifall jag förstår Pochettino rätt, ifall han lyckas uttrycka sig tydligt, så är då hans uttryckliga åsikt att det ska de inte göra. Och jag vet, har du sett den här HBO-dokumentärserien som har kommit om det här laget, som väl heter Watch Us Rise?
Jag har inte velat ens en gång. Alltså, man har ju något emot alla, jag pratar emot mig själv, som lanserade just Reina Berhalter Netflix-serien. För att det är något som skaver så oerhört mycket, de här välpaketerade formaten. Så då har jag inte.
Nej, alltså det är ju inte värt tiden. För det är väl, jag vet inte om det är 6 timslånga avsnitt eller någonting. Och det är ju väldigt mycket bollberöringar med förstärkt effektljud. Men det är klart att du får ju alltid en del fragment, och du får ju en känsla för ungefär hur folk opererar och arbetar. Och Pochettino, han kommer ju in och gör det han alltid har gjort. Det är han fick att fungera i Spurs, det som inte landade i stjärnsamlingarna han kom till i PSG och Chelsea. Det här med att rensa ut mycket gammalt, skära bort sånt han upplever som infekterat, och sen då svetsa samman en ny grupp som ska härdas och som ska göra stridsklar under hans beskydd och framåt riktade pekningar. Och det går ju inte alltid toppen. Det är ju liksom, han försöker ju med allt det här om att prata om att spela för en större sak, ännu viktigare i ett landslag än i en klubbmiljö såklart. Och det är bulta bröst, och det är peka på emblem, och det är prata om hur de måste hitta synergier och liksom reflektioner mellan läktare och gräsplan. Det är ju hans nya tolkning av energia universal, som han då inte riktigt lyckas frigöra och aktivera. Och han har ju rätt svårt med kommunikationen, för han är ju halvrisig på engelska. Det blir liksom sällan något riktigt eftertryck eller särskilt engagerande när han pratar. Men samtidigt finns det ju också sekvenser då, ja, det blir tydligt att det här är ju väldigt viktigt för honom. Han går in i projektet med hela sin argentinska passion, och jag tror inte det ska dömas ut som performativt eller liksom spel för kameragalleriet när han ju står i omklädningsrummet och gråter efter att hans lag har förlorat en tajt guldcupsfinal mot Mexiko. Men jag tror ju dels att det är en utmaning för Pochettino att förlösa det som är kärnan i sitt ledarskap i den här miljön. Jag är inte alls säker på att han lyckas binda upp sin universella energi och få den här gruppdynamiska lyftet med den här spelargruppen, deras syn på världen, ja, men deras värderingar. Och för att konkludera den här liksom Pochettino-tematiken, så undrar jag väl inte om det går att se liksom mönster som vi kan hitta från andra delar av världen, från politiken, när vi tittar på fotbollens ledarskap. För nu är det väl så att det blir allt tydligare, i alla fall allt enklare att hitta en viss typ av ledare som är, ja, men lite mer auktoritära, lite mer patriarkala, lite mer, ja, men jag ska inte säga gammelmodiga för det blir för nedvärderande. Jag vill inte vara nedvärderande här, utan jag vill egentligen bara kontrastera den här ledarstilsskolan mot, ja, men den såklart lite mer akademiska, om vi så vill, vetenskapliga varianten. Och jag tror väl att på den ena planhalvan, där hittar vi såklart Diego Simeone, och hans namn ska ju nämnas för att åskådliggöra att det här behöver inte vara ett dåligt sätt att leda, men det är kanske ett sätt som blir lite mer sällsynt i takt med att tiden går. Vi har väl Javier Bordalas för finsmakare. Ja. Vad menar jag?
Menar du att, alltså att personen är ledarskapet?
Ja, i hög utsträckning. Mm. Och jag menar att det går att dra en rak linje från valfri politisk ledare till en fotbollspamp som inte behöver heta Infantino, han kan heta Florentino Perez, ner till det faktum att José Mourinho presenterades som nygammal Real Madrid-tränare idag igen. Det går ju inte att rättfärdiga med några KPI-er eller med något datadrivet rekryteringsprogram, utan det handlar ju om inte personkult, så i alla fall en extremt stark tilltro till det ledarskap som just knyts till en person snarare än en modell. Och jag tycker väl nu, med liksom lite distans och lite klarsyn, att vi nog får lov att sortera in Mauricio Pochettino i det facket snarare än något annat. Det tog lite tid för mig att inse det, men nu är det en ganska oundviklig slutsats. Och jag kommer alltid känna jättestarkt för Pochettino. Jag högaktar honom på många sätt fortfarande, och jag hoppas att det går bra för honom och hans amerikanska landslag. Jag tror inte de kommer haverera, jag tror inte de kommer klappa ihop, men jag har väl svårt att se dem uträtta det som skulle krävas för att nå sitt mål. Och det målet är ju formulerat som att förändra fotbollen för alltid i de förenta staterna. Ska de lyckas med det måste de väl till en kvart eller till och med en semi. Och så mycket tror jag inte att Pochettinos ledarskap gör för den här gruppen. Det gjorde det en gång i tiden för en viss Tottenham-generation. Men här och nu, ja, jag vet inte fan.
Eller så är det bara så att det har gått 5 år sedan en skilsmässa och nu kan du se på din älskade med de sunda ögonen och se att det var inte så jävla bra det där. Titta vilka dåliga sidor som finns.
Men det var ju så jävla bra. Vad fan?
Jag håller med.
Finns det Champions League-final och slutade förra Arsenal vartenda jävla år? Det var precis så bra. Men absolut, 5 år sedan en skilsmässa och lite nyktrare ögon, det kan väl vara giltigt ändå. Även om jag inte ångrar den tid vi hade tillsammans.
Sant. Nej, men lite, han var ju den... Vet du vad han var? Han var en Vojadin Boshkov, alltså från Sampdorias gyllene år. Det var vad han var. Formade ett så här brödraband.
Ja.
Som bara gick genom rök och strid med varandra.
Fast på lite, eller på mycket olika sätt såklart. Men det är en skillnad att vara en liksom argentinsk cowboy från Pampas jämfört med att vara en kedjerökande, semi-intellektuell gammal fotbollsjugge. Så det är klart att metodiken var en annan, men magin var väl besläktad, absolut.
Väl formulerat, på väg mot gate här nu, men 2 reflektioner utifrån dagens tema, eller kanske inte alls, jag vet inte. Men det ena jag vill säga är ju att det här senaste dygnet har också varit en sån här fin slutpunkt på det som har varit min fotbollsvår. För det har ju fallit sig så på det sättet att jag sympatiserar med 2 stycken fotbollslag där ute i Europa. Och att deras öden har liksom vävt samman den här horribla, fruktansvärda våren 2026. Det är Olympique Marseille och det är Tottenham Hotspur. Apropå klåpare. Igor Tudor plockade ju Tottenham in först som räddare. Och du kan säga vad du vill om Thomas Frank, men Tudor är en klåpare.
Ja, och han är ju definitivt den här auktoritära varianten möten av klåpare som kom in med egentligen den enda tydliga idén att här gäller det att skrika mycket högre än tidigare.
En Peter Antoine för 2020-talet. Men han är ju också då gammal Marseille-tränare. Sen faller det sig så att Marseille skrämmer bort den bästa tränaren de haft i modern tid, det vill säga Roberto Di Zerbi, som sen hamnar i Tottenham, är på väg att vara delaktig då i en nedflyttningsprocess, men lyckas rädda dem i 12:e timmen eller 11:e eller vad det nu var. Saker har så att säga hängt ihop. Därför roar det mig lite att Argentina det senaste dygnet har fått konstatera att Leonardo Balerdi, alltså Marseilles kapten, fruktansvärt dålig den här senaste säsongen. Fruktansvärt dålig han varit. Men ändå uttagen i den argentinska VM-truppen för ledaregenskaper och kvaliteter. Men så går han sönder och skickas bort. Och vem plockas in istället?
Marcos Senesi.
Tottenham-legenden sedan två eller tre veckor tillbaka. Marcos Senesi ska dit. Allt hänger ihop. Cirklar sluts.
Såg du det klippet, apropå kanske inte cirklar som sluts, men tider vi lever i?
Mycket tider vi lever i, med frun som ser till att fotografera, filma beskedet.
Precis, medan under pågående telefonsamtal när Senesi väl pratar med Scaloni, så är ju så jävla snabb med att hissa telefonperiskopet och just dra igång en selfie-film under pågående VM-uttagning. Mm. Och det är ju någonting. Det är väl också någonting, ifall vi bara för 20 sekunder ska röra oss bort från VM, att De Zerbi, han går ju inte riktigt att kategorisera som den här liksom personkultsledaren eller metodologiledaren, för han är ju 110% av båda de grejerna. Han är både jättemycket personkult och jättemycket modell, filosofi, metodologi.
Mm. Det är väl andra. Jag ska avrunda med att tala om att om nu Pochettino var rätt man i rätt tid på rätt plats under åren i Tottenham, och kanske då är fel man på fel plats i det som definitivt är fel tid då i USA, så ska jag tala om för dig. Du ska till Kalifornien nu, eller hur?
Det ska jag.
Vet du varifrån 90% av USAs citronproduktion kommer?
Ja, jävlar vad det sugs upp negativ energi runt SoFi Stadium i Inglewood imorgon kanske. Jag kommer dit, problem med dygnsrytmen, på förhand sur över biljettpriserna som har tömt stolarna, misstänksam mot Pochettinos förmåga och underverk, och allt det där bara sugs upp av citronerna, och sen går de ut och rullar ut Paraguay och gör 4-0, och så lyfter hela VM-turneringen och landet enas, världen läker och Pochettino står där i mitten. Det är klart, har man så många citroner på sin sida, så varför sätta några gränser?
Och Erik Niva seglar upp på 3+. Jag undrar dig det, kompis.
Vet du varför? För att nu ska jag fan få gå och lägga mig. Jag vet inte vad klockan är. Jag ska väl ta Sydkorea i mål. Men sen ska jag gå och lägga mig. Och jag hoppas till och med få sova lite grann. Och sen, om jag kommer till Los Angeles med några timmar i bagaget och ett par citroner ovanför mig, ja, men då är det 3+ du ser mot dig. Och då är det 3+ du ser framför dig.
Mot det. Och med det så bordar jag plan och konstaterar att det plingade just i mailboxen med en beviljad akkreditering till samtliga Sveriges tre gruppspelsmatcher. Så
jag
kan
gratulerar både dig och det tjeckiska landslag som precis gjort mål på hörna.
Fuck me.
Ja, det var väl inte helt oväntat att det var en sån variant som skulle kunna ta dem till ledningen. Det är den här jävla mittbacken från Wolves som heter ett svåruttalat namn på K som gör målet. Han tog, du såg varför han fick ta över binden, eller?
Nej.
Nej, för att Zucek hade varit motvillig att tacka fansen efter någon av vinterns matcher. Och här står vi med Victor Lindelöf som kapten. Något Kosovo-fiasko senare. Det finns olika modeller, olika varianter att bygga på. Vet du, nu ska jag låta dig båda planet. För när jag gör det så inser jag ju att vårt möte i monsunen, det rycker snabbt närmare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.